Varmt välkomna till dagens avsnitt av Säljpodden. Mitt namn är Leonardo Johansson och utifrån mina erfarenheter av att ha jobbat som försäljningschef på 4 olika företag, analyserat över 300 böcker och idag jobbar som säljutbildare så intervjuar jag många av Sveriges bästa säljare och andra experter inom områden som vi som arbetar med försäljning vill bemästra för att uppnå vår fulla potential. Och idag har vi med oss en kille som faktiskt jobbat för mig som säljare och som jag själv kallat för en av Sveriges bästa mötesbokare. Han har varit toppsäljare inom media på AdSales, slagit rekord i säljaktiviteter under sin tid på Offerta, som de flesta känner till, och driver idag mötesbokarföretaget Leadly med 2 E, alltså inte EA. Idag kommer ni inte bara få tips om mötesbokning utan vi kommer även stångas lite om för- och nackdelarna med att arbeta med externa mötesbokare eller att göra allting själv. Jag utbildar ju själv inom mötesbokning och Kristoffer vill såklart att man ska anlita honom och hans företag inom mötesbokning. Men vi ska försöka ha en väldigt objektiv eller ett objektivt perspektiv på det hela så att ni som lyssnar kan få ett så stort värde av det här som möjligt. Välkommen Kristoffer Ahlmark.
Tusen tack.
Hur känns det att vara här?
Nej, men jag är framförallt väldigt stolt. Och Leo, som många år tidigare, så tar du med mig på utmaningar som jag aldrig varit med om för. Så att första podden och det ska bli väldigt spännande att få med. Och just prata det. Sälj och mötesbokning.
Ja, vill du berätta lite om hur vi känner varandra så att våra härliga lyssnare får koll på det?
Nej, men absolut. Det började med att jag jobbade på AdSales, som var egentligen en återförsäljare för Bonnier Tidskrifter. Och då jobbade jag med din kära fru, Sally. Och ja, du hittade mig där någonstans och tyckte att jag var väldigt duktig. Jag var 19 års åldern då, men hade ett väldigt driv. Så du scoutade mig lite och skrev upp mig på din lista av toppsäljare som du vill anställa en dag. Och ja, jag hade mitt liv och min karriär och sen var jag på Offerta. Där jag var toppsäljare och ja, det gick väldigt bra för mig. Och då sa Leo, det är dags att lära dig försäljning på en helt ny nivå. Och då tog jag steget och började jobba för det. Så egentligen där jag sitter idag har jag fått lite från Leonardo. Jag har fått en skola inom sälj och liksom hur är B2B-sälj och gått in mig på en helt ny nivå. Vilket gav mig förutsättningar.
Ja. Och du stängde nyligen en jätteaffär, eller hur?
Yes.
Och vad var det? Kan vi berätta lite för lyssnarna innan vi går in på och djupdyker inom dagens ämnen?
Ja, men absolut. Vi har varit igång på Lidl i ungefär 1 år nu. Och igår fick jag in en affär på 200 möten i månaden. Och det är liksom väldigt, väldigt roligt. Lite skräckblandad förtjusning kan man säga. Här sitter jag och har fått in superkunder. Och ja, jag trodde aldrig att det skulle gå så snabbt och så bra.
Så du kommer alltså omsätta mer än vad jag gör idag?
Ja.
Så att The Apprentice, han slår sin lärare.
Ja, säger man. The Master. Jedi becomes the Master eller något sånt där.
Exakt. Fantastiskt. Ja. Ja, men jättekul att få ha det här och... Det är liksom, jag står verkligen för det här med att jag anser att du är en av Sveriges bästa mötesbokare. Och jag har fått analysera väldigt, väldigt många. Och även innan du började jobba för mig så var du väldigt duktig. Sen så hoppas och tror jag att mycket av det som jag lärde dig under tiden hos mig, att det är det som du nyttjar idag också när du ska boka möten på ditt företag.
Absolut, kommer nog känna igen dig lite i hur jag resonerar idag.
Okej, så svara på dina frågor idag kommer vara lite grann som jag kommer känna igen mig. Ja, vad spännande. Och en så här startfråga som är lite utmanande. Kommer AI ta över ditt jobb inom en snar framtid eller till och med på lång sikt?
Väldigt bra fråga, Leo. Jag skulle säga att AI kommer ta över världen, men inte ta över mitt jobb på det sättet. Jag skulle säga att AI, det är väldigt bra liksom att underlätta och spara tid och automatisera vissa delar i arbetsprocessen. Men man behöver den här mänskliga faktorn och integrera med en människa och inte med en robot när det kommer till sälj. Så jag ska säga, inte ta över, men komplettera.
Ja, om jag får utmana det, för jag har ingen aning själv såklart. Men det är så att man kan ju tänka sig, om man diskuterar det här i teorin, det är att ja, men, när man sitter och ska boka möten och får en invändning och veta hur man ska agera med tonläget och allt möjligt. Att det är liksom en konst som inte AI kan lära sig. Men jag har blivit överraskad förut när jag har sett vad AI kan göra. Så att man vet inte ifall AI kommer så här automatiskt ringa upp massa folk och... Att det kommer upplevas som att det är en riktig person. Vad tror du?
Vi är redan där faktiskt. Jag har ju drömt om liksom att kunna ha en AI-robot som sitter och ringer ut tusentals samtal hela tiden. Och vi kollade in på lite olika verktyg. Men det visade sig funkar inte så jäkla bra. För det blir inte den här liksom humana stämningen i samtalet. Utan det blir väldigt sterilt.
Så det finns alltså verktyg idag för det här?
Jajamensan.
Men mest på den amerikanska marknaden? Eller har de också försökt sig på den svenska marknaden?
Ja, men det finns på svenska marknaden också. Så att vissa har testat sig och använder det där. Men alla jag har pratat med liksom, utan en jätteframgång. Utan det kan bli lite mer terroristattacker när det kommer till sälj.
Ja, är det så va? Ja, okej.
Min upplevelse.
Ja. Men vilka är de vanligaste utmaningarna som du ser i branschen idag? Och hur ska man se till att övervinna dem om vi går in på liksom nästa tunga, tunga fråga?
Om jag förstår din fråga inom en mötesbokningsbransch.
Ja, liksom, men precis. Mötesboknings, ja.
Nej, men det är ju väldigt, så alltså, sälj är väldigt tufft jobb. Yeah. Och att ringa kalla samtal är väldigt psykiskt krävande. Så det är väl en utmaning liksom, att kunna bibehålla energin och faktiskt göra arbetet.
Just det.
Det är en utmaning jag ser. En annan utmaning jag sett liksom, det är att företag har ju inte en jättetydlig lofta, inte en jättetydlig ICP. Vilka företag är liksom min perfekta kund?
ICP, alltså Ideal Customer Profile.
Ja, nej, men precis. Det stämmer väldigt bra. Och det är väldigt viktigt att veta liksom, vilka företag är mottagliga för min produkt eller tjänst. Så att jag skulle säga att det är väl startskottet för att kunna lyckas med uppsökande försäljning.
Och du, med tanke på det här med ICP, så är det ett misstag som jag har tagit upp tidigare i podden att många gör. Oavsett om man arbetar med telefon, mail, LinkedIn, digital marknadsföring, det är att man inte arbetar mot nischen i nischen. Mm. Alltså vad jag menar med det är att om du blir expert, eller ditt företag blir experter på x antal olika branscher och bara bearbetar de branscherna istället för att gå brett, om du har en bred produkt. Eller till och med när du inte har en bred produkt så kan du hitta nischen i nischen. Till exempel om du säljer mjukvara till den tillverkande industrin. Men det finns massa olika typer av tillverkande företag. De som tillverkar maskiner, pennor och så vidare. Men liksom, vad är din synpunkt på hur nischad man ska vara i sin aktiva nykundsbearbetning?
Jag skulle säga att det beror väldigt på vad det är man säljer och erbjuder. En del produkter är väldigt breda i sig. Och då kan det vara en bra strategi liksom, att gå väldigt brett. Medan att nischa in sig på nischen, att bli expert på sin marknad och få bra referenser, är väldigt, väldigt viktigt och ger ett övertag mot konkurrenter. Mm. För att referenser är lika med förtroende, brukar jag säga.
Just det.
Och det betyder väldigt mycket att vara expert på en marknad.
Och jag tror att vi håller med varandra om att referenser är en avgörande del för att uppnå en väldigt hög hitrate i sina samtal. Att kunna referera till referenser, framförallt i inledningen av samtalen, eller hur? Verkligen. Gör du det fortfarande?
Absolut, det är i början på min struktur i mitt manus som vi kan gå in på lite mer senare.
Ja, coolt.
Intressant.
Och jag vill fråga dig, för du sa så att det beror på vad man säljer och jag kanske ska utmana dig, men kan du ge ett exempel på typ en produkt eller tjänst som är så pass bred att man inte behöver tänka för nischat?
Nej, men jag kan ju ta städ som ett exempel. Ja. Superbrett. Alla företag behöver städ. Mm. Skulle du nischa in dig mot en specifik bransch? Ja, kanske bli expert på byggstäd. Det kan väl vara en grej, men många jobbar med kontorstäd. Det är där pengarna är. Så att, jättebra exempel skulle jag säga.
Men du, vet du, jag skulle ändå utmana det här, för att jag håller med dig till 100% om att det du erbjuder när du kommer till kontorsstäd, oavsett om det är ett konsultföretag, mjukvaruföretag, om det är mediebranschen, it's the same, eller hur? Men utifrån kundens perspektiv, jag upplever att det händer någonting i det undermedvetna, omedvetna beslutsfattandet. Mm. Om du ringer till ett konsultbolag och du ska erbjuda städtjänster och du säger, ah, men du jobbar med Tyréns OF och Railers. Och så ringer du till VSP till exempel. Och vi erbjuder städtjänster till de här företagen. Även om kunden egentligen vet att det är ingen skillnad på vad ni kommer erbjuda, så skapar det ett förtroende som man inte kan ta på. Köper du in på det och håller med om
det? Absolut. Återigen så kommer vi tillbaka till referenserna och igenkänningsfaktorer. Så att kunna ha referenser mot en bransch, superbra. Så att ringer du en annan bransch, då använder du ofta av andra referenser. Sen kan du ju blanda lite mot olika branscher. Ett IT-företag, ett annat företag eller liknande. Mm. Beroende på, men återigen, referenserna och förtroende.
Just det, precis. Sen tror jag också att ju duktigare man blir på att ringa de här kalla samtalen och när det är en väldigt bred produkt man har, till exempel städtjänster, så spelar den biten mindre roll.
Ja.
Men för de där ute som lyssnar på det här, och jag är lite fräck när jag säger det, men det är inte jättemånga som är superduktiga på mötesbokning. Eller finns det en jättestor potential i alla fall där ute. Och då är det mycket bättre att safea genom att försöka arbeta väldigt nischat. Så nischen i nischen och sen tar du nästa och sen tar du nästa.
Verkligen, verkligen.
Du, jag skulle fråga dig, kan säljassistenter eller bör företag som arbetar med egen mötesbokning ha säljassistenter som gör allt förarbete? Alltså för, och innan du svarar på den frågan, så jag tror att både på AdSales men även på offerta så hade du inte liksom den här förutsättningen, utan du fick själv prospektera, hitta informationen. Men vad är din synpunkt kring det här med säljassistenter?
Nej, men jag står för det. Det handlar om att vara effektiv när man väl jobbar. Och när man jobbar med kalla samtal, då ska allting vara förberett. När klockan slår 8. då är vi igång. Och då ska du inte sitta och prospektera och göra massa annat, utan då är det sälja och hålla effektiviteten uppe egentligen. Mm. Så jätteför. Så att vi på Lidli, vi jobbar ju väldigt mycket med prospekterare till exempel. Att alltid ha bra data, nummer till beslutsfattare, rätt företag att bearbeta och liknande. Liksom. Mm. Så att allting ska vara liksom plug and play när vi sätter igång egentligen.
Och jag var försäljningschef på ett konsultföretag där jag skulle få patentingenjörer och varumärkesjurister att börja ringa kalla samtal. Och även om det är långt ifrån mångas verklighet som lyssnar på det här, så tror jag, eller vet jag, att många säljavdelningar kämpar med att försöka få sina säljare att bli mer proaktiva. Eller att ta de här och ringa de här samtalen. Och det var ett jättebra verktyg för att få de här som var ovana vid att ringa de här samtalen. De fick helt serverade listor med all information de hade anlitat. Handelsstudenter då i Stockholm som satt för en rätt billig peng, det var ju bra för dem, men rätt billig peng jämfört med vad de här patentingenjörerna kostade och gjorde allt förarbete. Det fanns då inga ursäkter för att inte bara köra på när vi hade våra ringpass.
Ja, men jag kan dra återigen, så varför ska man anlita ett externt mötesbokningsteam? Det är att spara tid. Varför ska jag ha någon som jobbar med till exempel prospektering? Att spara tid, att kunna göra det man är bäst på, att verkligen vara effektiv.
Exakt, grymt. Du kommer in på och liksom fördelarna med ett externt mötesbokningsföretag, och vi ska gå in på de här mer detalj om en liten stund, så att det är jättebra. Hur tycker du att en säljledning kan skapa rätt förutsättningar för att man ska lyckas med mötesbokningen? Om vi nu utgår ifrån att man arbetar internt med mötesbokare, och sen så kan vi faktiskt också ta det här med att man ska arbeta externt med mötesbokare. Mm. Så nummer ett, hur skapar en säljledning rätt förutsättningar för sina säljare internt att bemästra mötesbokningen?
Till att börja med ska jag säga att en säljare får aldrig sluta sälja. Man måste visa vägen. Och jag har varit på många arbetsplatser där en säljchef sitter på datan, kollar upp KPI:er och säger nu kör vi och liknande. Där kan jag faktiskt lyfta upp dig återigen, Leo, att du var en säljare som var säljledare, och du var med mig och hjälpte mig i säljprocessen och liknande, vilket gav mig också en väldigt skjuts och jag lärde mig väldigt mycket snabbare. Så det är väl steg ett, att ta rodret. Sen handlar det mycket om målfokus, att vi har en budget vi ska nå, en årsbudget, en månadsbudget och liknande, att kunna bryta ner liksom sina långsiktiga mål i dagliga aktiviteter, vilket gör att vi har kontroll på våran dag. Till exempel, en säljare kanske behöver ringa 50 samtal för att få in 3 bok, medan en annan bara behöver 30. Men då vet vi vad vi behöver göra på daglig basis för att kunna nå vårt mål.
Exakt. Ja, men jättebra, bryta ner skrev jag här. Jag vill faktiskt lyfta en av mina kunder här. Det finns en delägare som heter Erik som jobbar på Canmer Data. Och när jag utbildade dem om mötesbokning, då satt vi hela teamet och de utbildades. Men han var den första som spelade in sina samtal, även om han då är en säljledare, delägare, och spelade upp framför hela gruppen. Och inte för att han inte var nervös inför det. Och inte för att han påstod sig vara den bästa mötesbokaren. Det är för att han vet hur viktigt det är med leading by example. Så de som lyssnar på det här och är säljledare, team leaders, sitt med teamet när ni ska liksom ringa under de här ringpassen. Och det gör inget om inte du är den bästa mötesbokaren. Det är bara att du försöker att visa vägen genom rätt ansträngning.
Ja,
eller hur?
Kvantitet föder kvalitet, som jag brukar säga.
Exakt. Exakt så. Jag tänkte på en annan grej också när det kommer till hur man skapar rätt förutsättningar för sina säljare att bli duktiga på mötesbokning internt och skapa den här nya vanan. Och det är det jag kallar för kontinuerligt erfarenhetsutbyte. Många företag jag pratar med som jag ska börja coacha inom mötesbokning, de har så här, varje torsdag ringer vi 2 timmar tillsammans. Men de har alltså inget avslut på det passet som innebär att man sitter kanske en kvart, 20 minuter tillsammans i gruppen och diskuterar. Vilka invändningar dök upp? Hur kan vi lära oss av det? Vilka branscher bearbetade vi? Ta upp de här frågorna, för då blir det mer som en gemensam kraft, en gemensam aktivitet, istället för att man sitter i sina silos och är väldigt nervös ofta, misslyckas ibland och så vidare. Eller hur?
Jag håller med dig, och vi brukar ofta att det finns ett best practice sätt att göra saker på. Och det kan ju alltid finslipa till att bli lite bättre. Så att prata liksom om, alla säljare har liksom olika idéer och tankar. Det är så lite bra att hämta från alla. Så att just diskutera det ämnet är viktigt, och göra på daglig basis till och med, skulle jag säga.
Ja, och bara för det så börjar jag tänka på ett motargument jag ibland får när jag ska sälja in säljutbildningar till företag som har med det här att göra. Det är att de säger att många av våra säljare presterar redan tillräckligt bra. Och då brukar jag säga att det finns en bok som heter First Break All The Rules, som är en forskningsbaserad bok av Gallup. De som inte vet vem Gallup är, så kan vi för att förenkla det kalla dem för världens största undersökningsföretag, bland annat på säljorganisationer. Och de visar faktiskt att när man satsar på att coacha de som redan presterar bra, jämfört med att fokusera på de som ännu inte presterar bra, så tjänar företaget mer pengar. Mm. För 10% ökning på de som presterar bra brukar generera mer än 15-20% ökning på de som inte presterar bra. Precis. Så att ni lyssnar på det, ni som lyssnar på det här ute, det finns alltid potential för att förbättra sig.
Ja, men det är bara att gå in på formen för försäljningshastighet liksom. Affärsmöjligheter gånger genomsnittsordern gånger hitraten, och det är på säljprocessens längd. Förbättring med 10%, vad är det? Ökar försäljning med 48%, tror jag.
Ja, men exakt. Och för de som inte känner till formen för försäljningshastighet, så kan ni googla The Sales Velocity Formula. För jag tror inte att den finns definierad på samma sätt enligt Google. Men The Sales Velocity Formula. För inom i alla fall business-to-business-försäljning. Mm. Även om det här också är relevant för många som arbetar B2C. Och framförallt med lite mer komplexa processer. Typ solcellsförsäljare och liknande. Så kan man titta på de här fyra olika nyckeltalen. Och gör man en förbättring av 10% med varje nyckeltal, så är det 48% i ökad försäljning. Mm. Vilket kan kännas sjukt högt. Mm. Men jag menar, om du bokar 20 möten idag och 10% på det, det är 22 möten. Ja. Det är så här, du ökar med från 20 till 22, det är ingen jättesiffra. Nej. Du ökar din hitrate från 30% till 33% och så fortsätter du med det här. Mm. Små förbättringar, men helt sjukt mycket resultat.
Kan jag lägga in en liten inflängare där, varför det kan vara bra att ha ett externt bolag där? Även om vi kommer gå in på det sen. Det är liksom att ta någon som är expert på området och bara bomba in kvalitativa affärsmöjligheter. Fokusera på snittorden eller sänk säljprocessens längd, till exempel.
Just det, alltså det du säger är att ett vanligt argument du använder när du ska sälja in dina tjänster, det är att låt oss som experter på mötesbokning skapa affärsmöjligheterna, så kan ni lägga full kraft på att förbättra er hitrate eller korta ner säljprocessens längd eller öka snittorden, till exempel. Ja. Vi märker att du sitter här med en riktig säljare, eller hur? Jag tänkte på en annan grej där, alltså ansträngning före resultat, brukar jag prata om. Och vad jag menar med det är att, nu pratar vi om liksom internt att skapa rätt förutsättningar. Mm. Det är att ofta sätter man upp vissa mål, du ska boka 5 eller 10 möten i snitt per vecka. Mm. Och så känner man sig som säljare ibland lite misslyckad för att man bara lyckas uppnå ett par utav dem. Mm. Och så minskar motivationen kontinuerligt för att ringa de här samtalen. Det kanske du tycker om, för då börjar man anlita er istället, eller hur? Men skämt åsido, att som ledare, men även för dig själv, belöna dig själv baserat på din ansträngning. Vad är en ansträngning? Bara att du ringer samtalen är bra. Sätt upp ett mål för hur många du ska försöka nå. Mm. Sätt upp ett mål för hur många nej du ska få. Mm. Det låter helt så här kontraproduktivt eller vad det heter. Men om du gör det, så kan du också skifta ditt mindset till att jag vet som säljare att ju fler nej jag får, desto närmare kommer jag ett ja, till exempel.
Vi brukar ha det som en tävling, just det du är inne på. Liksom, att för varje invändning som man lyckas bemöta i ett samtal, då får man ett poäng. Och desto fler invändningar man lyckas bemöta, desto mer poäng får man. Vilket gör liksom att man tar bort prestationen från att boka ett möte och hitta ett annat initiativ.
Så även ni som mötesbokarföretag har det här för era mötesbokare internt för att de ska... Grymt!
Alla är på olika nivåer och man behöver anpassa sig också för att kunna utbilda liksom respektive.
Exakt så. Ja. Du, en fråga här lite djupare om ämnet att använda sig eller inte använda sig av en liksom extern organisation. Mm. Vilka framväxande trender ser du när det kommer till pre-sale, alltså arbetet som man då gör innan man då har ett möte? Och hur kan man ligga liksom steget fram?
Ja, då är det AI då, som är det super buzzwordet nu egentligen. Ja. Och det kommer ju upp hela tiden nya teknologier liksom. Dels för att kunna ta fram liksom rätt företag som är mest köpstarka, till att liksom hitta bra leads-genereringsverktyg liksom, för att kunna få fram den datan. Så det gäller liksom att vara väldigt skarp att se liksom vad det är för nya verktyg som kommer upp och anpassa sig egentligen. Mm. Och jag skulle säga att de som är snabbast på pucken kommer också liksom bli bäst på att använda sig av de här verktygen. Så att det som vi pratade om innan, det här är ett superkomplement liksom till att effektivisera säljarbetet. Mm. Så att, ja, det är trenden är liksom nya säljverktyg egentligen.
Ja, och jag hade två avsnitt med Rickard Amidani där vi pratade om säljverktyg och vi nämnde prospekteringsverktyg som Guava, Vainu och Tölve. Men något annat verktyg som inte behöver liksom handla direkt om prospekteringsarbetet, men som du har gått igång på när du kommer till AI.
Ja,
är det något som du har liksom sett som du känner att det här var lite extra coolt?
Nej, men jag gillar ju LinkedIn-automationer och mail-automationer liksom, när det kommer till outreach-biten egentligen. Okay.
Så alltså verktyg som, det finns ju något som heter DuxSoup till exempel, DUX, eller så här bindestreck soup, tror jag att det är SOUP, som kan automatisera LinkedIn-bearbetningen och så här. Man måste vara lite försiktig med det bara så inte LinkedIn stänger ner det.
Finns taktiker för det också liksom, för hur man ska göra det på ett bra sätt.
Titta, och ni behöver anlita Kristoffer såklart för att höra mer om de här taktikerna. Nej, skämt åsido, det finns på YouTube också. Vilka nyckelelement anser du är nödvändiga för att bygga upp ett effektivt mötesbokarteam?
Struktur, skulle jag säga. Det är väl lite som vi var inne på tidigare, det finns best practice sätt att göra på. Så det handlar om att ta alla ramar på plats. När det kommer till data, leads, tider, ringa på Pomodoro-tekniken, ring 50 minuter, pausa i 10, fysisk aktivitet. Men att hålla energin uppe och liksom ha allting på plats. Så att det enda man ska tänka på när man sitter liksom och till exempel kallringer är att man har, alltså det är att sitta och fokusera liksom på hur kan vi få in möten.
Just det, så att, jag tycker att det är jätteintressant att du säger det här, för många är så här, vi bara kör på.
Mm.
Om vi bokar våra pass 2 timmar och så säljarna förhoppningsvis har de prospekterat inför. Men att ha någon typ av, vad ska vi kalla det för, strukturdokument som är så här, exakt så här behöver vi förbereda oss. Det här är hur vi ser till att vi har rätt mentalitet på plats. Mm. Så här ringer vi med rätt manus och så vidare. Alltså att ta alla de rätta förutsättningarna så att det bara är att ringa när det är dags.
Ge ett exempel. Varje ny kund som vi får in sätter jag mig själv och pilotkör. Det vill jag ska kunna bygga upp de här ramverken i 90% av alla kalla samtal. Det kommer samma typ av invändningar hela tiden. Och definiera de här invändningarna och även skapa best practice-svar på dem. Jag kallar det för trädet.
Du kallar det för trädet? Kille som har tagit efter mina ord här. Ja, det är roligt. Han har lite glimten i ögat när han säger det. Alltså min modell för att boka möten heter då trädet, för er som inte känner till det.
Ja. Nej, men det hjälpt mig väldigt mycket. Alltså just att följa den strukturen.
Ja.
Att bygga upp ett manus med referenser. En kort intresseväckande pitch. Att proaktivt i manuset kunna bemöta invändningar innan de här dyker upp i samtalet.
Mm.
Det finns väldigt mycket tips och tricks för att bygga ett best practice manus som också kan förändras med tiden.
Spännande, och jag tänkte på en annan sak som jag egentligen frågade om tidigare men sen kom jag aldrig tillbaka till när vi sa hur ska vi skapa rätt förutsättningar för våra medarbetare att prestera när det kommer till mötesbokningen. Och jag sa att hur ska vi skapa rätt förutsättningar för ett externt företag också att prestera. Och mycket handlar om det som du pratar om. Alltså att om vi har gjort förarbetet och verkligen skrivit ner, och jag är så förvånad att företag inte gör det här. Skriv ner, vilka är de vanligaste invändningarna ni får? Det ska inte bara vara en gissningslek. Vart är det kunderna stoppar er i samtalen? Mm. Alltså ju bättre analyser ni har gjort internt, desto bättre kan också en extern mötesbokningsbyrå prestera. Mm. Eller hur? För får du det serverat till dig, visst du gör också ett förarbete, men får du det serverat så har du bättre förutsättningar att snabbare lyckas boka möten åt kunderna som anlitar dig. Eller hur?
Precis. Och många har ju väldigt stor utmaning med att just boka möten. Så att många har inte det här på plats heller. Mm. Så ser verkligheten ut.
Exakt. Vilket eller vid vilket skede i ett företags tillväxt anser du att det blir avgörande att implementera ett SDR-team?
Mm.
Och SDR, det är alltså Sales Development Representatives, kommer från, om inte jag helt fel för mig, typ Salesforce, de hade någon bok som den skrev att man inte liksom borde ha en mixad roll som säljare. Mm. Vad heter den boken då? Predictable Revenue, tror jag att den heter. Predictable revenue, utan att man ska ha så här dedikerade mötesbokare. Men när är det här viktigt för ett företag att börja implementera?
När man inte får in möten, tänkte jag säga lite skämtsamt, men skämt åsido. Jag skulle säga att när man hittat sin market fit, då är det väldigt viktigt att skapa affärsmöjligheter. När man har hittat det rätt. Det här är de företagen som tar emot min produkt och känns på ett bra sätt. Eller när konkurrensen börjar hårdna. Det finns väldigt många lägen där man kan behöva ha ett mötesbokningsteam.
Mm.
Är det så att man har en jättebra IT-produkt men inte en bra säljare, kanske man behöver trycka på ett externt mötesbokningsteam för att sondera terrängen och marknaden liksom. Och därifrån få datan till exempel.
Det är jätteintressant. Jag tänkte på en annan grej här också. Det är att otroligt få företag, nu är jag väldigt kritisk här igen, men otroligt få företag har gjort ett arbete som innebär att man har räknat baklänges på hur mycket ska vi dra in i nykundsförsäljning i år. Vilken hitrate kan vi förvänta oss? Hur stor genomsnittsaffär kan vi förvänta oss? Och därmed hur många affärsmöjligheter behöver vi skapa för att nå vår budget? Och att definiera vad en affärsmöjlighet är kan man göra på olika sätt. Men för att förenkla det för våra härliga lyssnare så skulle jag säga att räkna, om ni inte vet hur man gör, räkna ett bokat möte med en potentiell kund som en affärsmöjlighet. Men eftersom de flesta företag inte gjort den här baklängesuträkningen, utan man har fått en budget. Vi ska sälja för 20 miljoner i nykundsförsäljning i år. Har ingen aning om hur många möten de behöver göra för att få in det här. Har man gjort den kalkylen, då kommer man också ganska snabbt se, ligger vi inte i fas? Och då är det ju livsviktigt att man antingen får säljarna att prioritera om, eller tar in ett externt företag eller anlitar egna SDR som bara sitter och bokar möten.
Man kan även ta det här steget längre. Vi har väldigt bra kommunikation med våra kunder till exempel. Och vi ser att vissa säljare stänger vissa typer av kunder på ett bättre sätt. Har en högre hit rate. Vilket gör att vi kan också fördela ut mötena liksom på säljorganisationen. Vart passar de bäst?
Och just det.
Det här är någonting som företag inte har analyserat på ett väldigt
Jag fattar, så det innebär, bara för att förtydliga liksom min synpunkt på, eller så här, min förståelse av det du precis sa, det är att om vi då har sett att vissa säljare stänger de större affärerna, alltså stora kunder inom de här branscherna med högre hitrate, så ska till och med ni som ett externt mötesbokarföretag veta och till och med vägleda kunden är att göra en sån analys för att sedan kunna fördela ut mötena till rätt personer. Så att, för att det är också så att ju bättre de stänger affärerna, desto mer nöjda blir de med er också.
Så är det, det är liksom AO för att de ska fortsätta samarbeta med oss. Stänger många affärer, och då kan det bli väldigt dyrt att anlita ett externt mötesbolag.
Och det här, ni vet mina kära lyssnare, att jag tjatar om The Challenger Sales Methodology, alltså boken Challenger Sales. Och återigen, grundpelarna i Challenger Sales, en forskningsbaserad säljmetodik, det är Teach, Tailor, Take Control. Att vi ska utbilda kunderna, ge dem insikter, vi ska anpassa vårt budskap, oavsett vem vi träffar, ska de känna att det vi säger är anpassat utifrån det som är intressant för dem, och ta kontroll över processen. Varför nämner jag det i det här avsnittet? Jo, det ni gör, det är att ni tittar på hela värdekedjan. Inte bara vad erbjuder vi, mötesbokning. Utan du vet att vad är nästa steg? Det är att de ska stänga mötena. Eller hur? Att stänga affärerna. Om ni kan ge kunder insikter och värdefull information om vad som händer i, liksom, sen i processen. Så är det precis som när ett rekryteringsföretag utbildar företag i. Nu har ni anställt den här personen som vi hjälpte anställa. Hur ska ni nu ta hand om personen? Vad säger den senaste forskningen om vad den här typen av individ uppskattar för att stanna jättelänge på ett företag? Så att det här är en väldigt viktig del att påminna våra lyssnare om, utöver mötesbokningen. Hur kan ni inspirera och utbilda kunderna? Inte bara om det ni erbjuder, utan även om andra delar av processerna. Eller hur?
Och just i mötesbokningen, att vara utmanande, det är väldigt, väldigt viktigt och rådgivande. Att kunna liksom ställa utmanande frågor mot en kund och liksom vara expert i det området man har. Skapa ett superförtroende när man lyckas
verkligen byta. Exakt, och det här förtroendeskapandet, det börjar ju redan i det första samtalet. Eller hur?
Verkligen.
Och genom att nämna referenser, ha en intresseväckande pitch och ganska snabbt komma in på att vi vill skapa ett värde för er, så kommer ni veta ganska snabbt om vi kan leverera eller inte. Eller hur? Alltså typ något i stil med det. Då blir man också väldigt mycket, oj, här är någon som har någonting att komma med. Inte bara någon som vill springa på ett relationsmöte. För folk är trötta på relationsmöten.
Ja.
Nej, grymt. Jag tänkte fråga dig, vilka är de främsta fördelarna med att inte köra med något företag som du erbjuder då, utan att köra in-house? Och sen ska vi prata om de främsta fördelarna med att köra externt också. Så in-house först.
Skulle jag vara säljchef nu då och gå över till ett annat företag, då hade jag absolut vilja bygga liksom ett SDR-team in-house. Och det är liksom för att man blir en del av företagskulturen på ett helt annat sätt. Man kan kommunicera betydligt mycket lättare. Man behöver inte de här Slack-kanalerna på samma sätt, utan man har en fysisk närvaro. Vilket gör att man kan jobba tajtare. Så att där finns det ju en stor fördel egentligen med att jobba in-house. Men man måste också strukturera upp det på ett rätt sätt. Någon måste vara ansvarig för pre-sale-teamet. Och det kan ta väldigt mycket tid. Men har man kompetensen in-house, då finns det en jättefördel att ha det.
Ja, jag har en kund som heter Kundo faktiskt. Som erbjuder då ärendehanteringssystem. Och Sara Blank som är försäljningschef där. Och de har ett SDR-team som är extremt framgångsrika. Men det är precis av den anledningen som du säger. De har skapat rätt förutsättningar. De har gjorts till en del av kulturen. De får till och med vara med på säljarnas utbildningar som jag håller i hur de ska bemästra säljprocessen och öka sin hitrate. Vilket gör att det här blir liksom verkligen inne i teamet. Medan många andra som jag har coachat liksom innan jag kommit in i bilden och försökt få sina SDR-team att lyckas. Det går inte jättebra, för de har kanske ingen ledare som är expert på det här själv, som lead by example, fel struktur. Det blir bara massa pengar i sjön. Mm. Eller hur? Mm. Så att nu börjar prata om fördelar med att ta ett externt också.
Ja.
Men finns det fler fördelar som du ser med att köra det här internt? Någonting som du direkt kommer att tänka på?
Det är väl att ha kontroll på ett annat sätt. Det är väl det är absolut viktiga. Och kunna vara nära till att coacha, utbilda och liksom vara innovativ. Liksom applicera saker snabbt. Det är, liksom, det är svårare när någon inte sitter på kontoret. Det är det absolut viktiga. Att kunna ha kontroll på ett helt annat sätt.
Just det. Och en sak som jag tänkte på för att komplettera det som du precis sa, det var att många jag pratar med, speciellt under covid, alltså vad som hände där, det var ju att många stängde ner, att det var mycket svårare att boka möten. Det var inte lika mycket inkommande förfrågningar för att hela marknaden stängde ner.
Mm.
De företag som hade skapat en rutin, en vana av att kontinuerligt bearbeta marknaden. Alltså att de hade säljare som kanske inte bara var renodlade mötesbokare, men hade jobbat med det. Det var mycket lättare för dem att ställa om och bara, okej, nu måste vi liksom vara mer aggressiva än våra konkurrenter. Medan de allra flesta där ute hade inte den typen av struktur och därför fallerade de. Så att det här kan ju både vara något positivt och negativt med att köra det här in-house. Men det positiva i det fallet, det är att om du skapar liksom interna utbildningar och har en kontinuitet i mötesbokningen, så om marknaden vänder så har du ett team som är redo internt utan att vara beroende av en extern byrå, eller hur?
Verkligen.
Bra, och jag tänkte fråga dig det här med fördelarna med att köra externt, och nu kommer det säkert 10 fördelar här, så ska vi se om jag kan utmana Kristoffer också. Men vilka är de främsta fördelarna med att ha ett externt företag som bokar möten åt en?
Nej, men den absolut främsta, det handlar ju om kompetens. Man ska göra det man är bäst på. Och att anlita ett externt bolag som har jobbat med uppsökande försäljning x antal år har en betydande annorlunda erfarenhet och kan leverera helt andra resultat.
Ja.
Egentligen.
Men någonting som jag ofta hör, om jag ska utmana lite grann, det är att många som har testat att använda externa mötesbokningsföretag, de klagar lite på kvaliteten i mötena. Alltså att säljarna säger att vi fick springa på ganska många möten som egentligen, alltså det var ingen jättehög kvalitet, för vi kan ju inte kontrollera vad de ser när de ska boka möten. De kanske ser någonting bara för att det leder till många möten, men sen det var inte kvalitativa möten. Vad har du för kommentar på det?
Nej, men jag håller helt med, och så ser faktiskt branschen ut i sig. Många får okvalitativa möten, mötesbokningsföretagen vill tjäna pengar, går på timme eller liknande. Så vi har lagt upp vår affärsmodell att vi tar bara betalt för genomförda möten enligt ICP:n. Det handlar om att sätta upp riktlinjer. Att det ska vara den här beslutsfattaren, den här typen av företag i det här området. Så att är det så att mötet är det med fel beslutsfattare och företaget är inte inom ICP:n, då är det inte ett relevant möte egentligen.
Just det.
Vilket gör att kundnöjdheten blir betydligt mycket bättre. Att man betalar för det man faktiskt får och har kommit överens om. Och då tar vi bort den ganska snabbt.
Och jag tänkte på en annan grej som är jätteviktig att göra för företag som anlitar externa mötesbokare. Eller funderar på att anlita ert företag eller något annat företag. Och det är att även kravställa eller komma överens om, vad är det du säljer in i samtalet? För om man då säljer in, nu ska vi bli bjudna på en lunch och få träffa alla spelare i BK Häcken, till exempel. Du vet, då är det så, oj shit, det är klart att jag vill ta ett möte om det handlar om BK Häcken och sponsorskap och allt möjligt. Men handlar det snarare om att vi ska ta ett möte för att berätta för er liksom hur mycket affärer som görs i vårt nätverk på BK Häcken, som bara ett snabbt exempel. Då blir det en helt annan grej i det hela. Så att, alltså, att ha kvalitetssäkrat, vad är det man har lovat att mötet ska handla om? Det är också en viktig grej, eller hur?
Nej, men precis, jag kan dra ett exempel. Ett eftersälj, det är någonting som vi använder oss i alla våra projekt egentligen. För att kunder behöver ha information om kunden för att också kunna göra ett optimalt möte. Men jag har en kund exempel som jobbar med att effektivisera marknadsföring på Google. Och då är det väldigt viktigt att kunden har en spend på Google som ett exempel över 50 000. Annars är det inte ett relevant möte och då kan vi inte boka in den.
Just det. Okej, så det här var ett sätt att se till att man kvalitetssäkrar leadet man ringer till.
Precis, ja, precis.
Grymt. Det var en annan sak jag tänkte på för att invända lite grann också. Det är det här med, som jag får höra, att alltså, finns det inte ett hinder i att det är en person som bokar mötet och att det är någon annan som dyker upp på mötet?
Jag ser det som en stor fördel.
Okay.
Att kunna höja upp den andra personen. Och boka in det som en expert, en rådgivare på ett annat sätt. Vilket gör att det kan bli en väldigt bra slagkraft. Det är ingenting som vi har märkt om. Liksom. Ibland så bokar jag inte ens sagt att det är någon annan person som dyker upp. Och det är liksom inte varit någon markant skillnad egentligen.
Nej.
Jag gillar det där med att kunna höja upp en annan person, vilket ger den en annan slagkraft när den väl dyker in i mötet.
Ja, du vet, och jag blev kontaktad på LinkedIn för ett tag sedan av en kille som jag fick för mig var den som hade all kunskap om det som jag sa ja till i mötet. Han bokade mötet. Och sen så ett par dagar innan, och det här tror jag var systematiserat. Alltså jag tror att han gjorde det här typ med varje kund som han bokade. För han var säkert, alltså inte så här, bara en mötesbokare, om du förstår hur jag menar.
Ja.
Inget nedåtande alls, utan snarare bara att han bokade bara mötena. Och vad som hände var ett par dagar inför mötet så skickade han ett meddelande där han säger att hej, jag bjuder med min kollega X till mötet. Och han har också stenkoll på det här, all right? Och sen dagen innan mötet så säger han: hej Leo, jag kommer tyvärr inte kunna dyka upp i mötet, men min kollega Marcus kommer vara med. Hette inte Marcus, men det var ett exempel. Och som jag sa tidigare har han stenkoll på den här typen av lösningar och så här. Så jag tror att det var medvetet, till och med automatiserade meddelanden tror jag till och med att det var, där han bokade mötet men det var någon annan som skulle dyka upp på mötet. Och så blev det också en bra påminnelse för mig att jag ska dyka upp på mötet själv, eller hur, med hans två olika...
Precis, jag kan inte säga om det var så eller inte, utan det är vad vi kan tro.
Exakt, det är vad vi kan tro. Jag gissar på det. Finns det andra fördelar med att köra externt?
Ja, det handlar framförallt om att spara tid. Att fokusera det man är bäst på. För att uppsökande försäljning tar otroligt mycket tid. Att kunna få in de här affärsmöjligheterna. Och det är också väldigt psykiskt krävande. Efter ett kalldrivningspass på en halv dag, ja, det tar lite på huvudet. Om du försöker spara den energin till att fokusera på att förbättra säljprocessen. Eller faktiskt att bearbeta din pipe och de kunderna som du har. Det blir en helt annan slagkraft.
Och sen en annan sak jag tänker på med tanke på det här med att det är psykiskt påfrestande. Det är att många kunder jag har coachat, de har haft svårt att få sina SDR, alltså mötesbokare, att stanna kvar på företaget. För att man kanske är kvar ett halvår, så precis när man börjat leverera så går man över och gör något annat. Eftersom just det här med mötesbokningen är så mentalt ansträngande, eller hur?
Verkligen.
Och visst, det är så säkert så att ni har folk som lämnar er också i liknande utsträckning, kanske. Men det är ändå ert ansvar att se till att leverera för att ni får ju betalt per möte som ni bokar. Precis. Och då spelar det ingen roll ifall ni får någon som slutar. Det är ju inte företagets problem ändå att hitta nya och så, utan det är ditt problem då.
Ja, men sen är det så att det är en toppsäljare som sitter verkligen och levererar både kundvärde och drar in intäkter. Man måste behålla den här. Och då handlar det liksom om att vara väldigt generös när det kommer till provisioner och liknande. Och ge dem en stimulerande miljö. Vi attraherar till exempel väldigt mycket liksom toppsäljare som jobbat inom B2B väldigt länge, som tar ett steg tillbaka och börjar jobba som SDR för att kunna få en liten annan frihet och kunna styra över sin tid på ett annat sätt.
Jaha, det där är faktiskt ganska intressant, för de allra flesta, eller många som jag stöter på som jobbar som renodlade mötesbokare är snarare väldigt juniora personer. Men jag har alltså hittat ett sätt att rekrytera lite mer seniora personer. Verkligen. Som tar ett steg tillbaka för att både tjäna pengar men även ha flexibilitet och frihet och vara en del av er företagskultur.
Det positiva är att inlärningskurvan går ju så betydligt mycket snabbare för oss som har suttit och gjort det här år ut efter år in. Så att vi bygger ett elitteam egentligen och försöker jobba så.
Ja. Du, en avslutande fråga här. Är det något misstag? För du har ändå varit på ett par olika företag. Du driver ju eget nu. Hur många säljare har du? Du är ju snart 10 säljare. Du
ska
ju...
Ja, 9 stycken är vi.
9 stycken. Det är ju riktigt coolt. Grattis till dig, Kristoffer. Och jag tänkte fråga dig, är det något, liksom, vilket är det vanligaste misstaget du ser att säljare gör som är så här, det där misstaget har jag sett många gånger och jag skulle absolut säga att tänk 2 gånger innan du gör det här. Är det något du tänker på?
Freestyla skulle jag säga. Okay. Att inte ha en röd tråd egentligen. För att utfallen blir så jäkla olika. Och man kan rätt sväva iväg. Och när man svävar iväg, då kan det bli väldigt roligt.
Ja, men det här går jag igång på. För jag berättar faktiskt en story om dig. Nu vet jag att jag har fått ditt godkännande tidigare på att berätta om det här. När jag utbildar om mötesbokning. För det gick ju jättebra för dig med att boka möten hos mig. Du var också väldigt duktig i säljprocesserna. Men minns du att det var en period och du bara så här, men nu kan jag det här så bra så nu ska jag mer freestyla liksom. Och så märkte vi av att de veckorna så tappade du din hitrate, alltså mycket av din hitrate i samtalen. Så vad jag vill säga med det här till alla som lyssnar, det är att jag vill inte arbeta med ett manus. Även din favoritskådespelare arbetar med manus. Det handlar om att träna dig till det här manuset så pass bra att det känns naturligt. Till och med fetmarkera ord när du skriver det här manuset. Lägg in 3 punkter om du ska ta en liten paus. Likt presidenter som håller i liksom brandtal eller vad det skulle kunna vara för någonting. Jätteviktigt. Och i värsta fall, som ändå kan vara tillräckligt bra, använd stödpunkter. Men gå inte ifrån ditt manus. Eller hur?
Ja, både jag och mig.
Okej, okay, bra. Nu händer det grejer här, va?
En liten utmaning där. För att vissa företag och vissa invändningar behöver också forma manuset lite beroende på vem du pratar med. Men den röda tråden är det otroligt viktiga. Mm. Och ofta så funkar samma manus på liksom många olika företag. Men går det till en annan bransch till exempel, ja, då kan det vara så att du behöver freestyla lite beroende på hur du byggt upp manuset.
Okej. Okay. Och då skulle jag utmana dig tillbaka.
Ja.
Och så skulle jag säga så här att jag håller med dig om att man inte alltid kan bemöta samma invändning oavsett liksom bransch man, man ringer. Till exempel det här med skicka mig ett mail. Den kan vi nog bemöta på ett liknande sätt alltid. Men det här med att vi har en befintlig leverantör. Ringer du och ska hjälpa typ ett sånt här företag som Convini som säljer kaffemaskiner där de ofta har en konkurrent på plats med flerårigt avtal. Då vill du kanske inte ens bemöta den invändningen eftersom du inte vill få till ett möte här och nu. För de sitter på ett avtal på flera år och så vidare. Men vad jag vill säga egentligen här är att om du ringer åt en kund och ringer på olika branscher där olika typer av invändningar kan dyka upp, så är min synpunkt det är att när du väl har ringt tillräckligt många samtal så vet du ju vilka invändningar som kan dyka upp. Stämmer. Och så bakar du in de olika branschernas invändningar i ditt manus.
Ja.
Eller hur?
Återigen best practice egentligen. Men freestylen där blir väl inte ingen freestyle, men jag slipper upp på
det. Det är freestyle för dig, för du är så jäkla duktig. Men för många andra så, så behövs det att man skriver ner det.
Väldigt bra freestyle när det kommer till rap också.
Ja, är det så? Ja, nej, jag ska inte tvinga dig rappa här. Jag har ju sjungit en gång i podden. Det var ju total katastrof. Det var ingen som lyssnade på det avsnittet. Nej, jag skojar. Det blev ganska bra. Det var med Marcus Judin. BK Häcken faktiskt, deras klubbchef och vd. Och där fick ni en liten trudelutt av mig. Men okej, stort tack för att du kunde komma hit idag. Jag tänkte jag ska sammanfatta lite grann mina tydliga synpunkter på det här med internt, externt och så vidare. Innan jag frågar dig om hur man får tag på dig, om man vill få tag på dig.
Absolut.
Okay? Så min lilla sammanfattning av dagens avsnitt är följande. Om du har rätt förutsättningar på plats, rätt förutsättningar i form av personal och ledarskap, alltså personer som är öppna för att lära sig boka möten, eller gör det idag men vill bli ännu bättre, testa på det här först, även ifall du har bestämt dig för att du kommer ta in en extern byrå framåt. Om du först testar på det här, skriver ner vilka invändningar som kommer dyka upp eller som kan dyka upp, då kan du också på ett annat sätt kravställa till ett företag som till exempel Kristoffer har eller någon annan. Och det andra är att kombinera ett externt bolag om möten inte räcker till för att nå er budget. Gör den här baklängeskalkylen som vi pratade om. Hur hög hitrate ska vi ha, förväntar vi oss ha? Hur hög är vår budget? Hur hög är vår snittaffär? Och då leder det till, okej, men hur många möten måste vi boka under ett år? Och sen bryta ner det till per månad för att nå budgeten. Och når ni inte den, och det verkar vara väldigt svårt, våga ta hjälp. Men när ni tar hjälp, kravställ på det här företaget att de bearbetar rätt kunder med rätt budskap. För då blir det bra.
Håller med.
Grymt! Hur tar man kontakt med dig? Och varför tar man kontakt med dig? Det kanske är självklart för de som lyssnar. Men
hur man tar kontakt med mig, det är antingen via LinkedIn. Då är det Kristoffer Ahlmark med ett K. Och Ahlmark med AHL, Mark. Och varför ska man ta kontakt med mig? Det är väl om man är ett företag i en tillväxtresa. Man har höga försäljningsmål. Man vill egentligen accelerera sin försäljning. Alla vill öka sin försäljning. Så att, ska jag säga, vill man öka sin försäljning, då ska man ta kontakt med mig i grund och botten.
Cool. Och glöm inte att lägga till mig på LinkedIn, Leonardo Johansson. Jag håller på att producera 2 kostnadsfria kurser. En inom storytelling, hur du säljer och kommunicerar med hjälp av säljhistorier. Och en inom just mötesbokning, faktiskt. Så att kontakta mig ifall ni är nyfikna på de kurserna eller bara vill connecta på LinkedIn, så kommer jag skicka inloggen till de här kurserna. Det är e-learnings så fort de är klara. Kristoffer Ahlmark med K och AHL, stort tack för idag.